Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Solen skiner över Sverige, Stockholm och Ringvägen 52. Det är väl skönt att se det också med tanke på att man har varit uppe hela natten och pressat golf. Härligt, Masters över, men nu är det fotboll i tiki-taka som gäller, klockan är 10.00. Och jag befinner väl mig ändå i en studio fullt av golffanatiker, Frida Norsan och Jonas Olsson, som kanske är den som har flest golftimmar på hela det här bygget.
Det kan det nu vara.
Ja, inte långt.
Men ändå har jag absolut inte läst handikappar.
Nej, men det är svårt att utmana de experter som också sitter och kommenterar tävlingarna till exempel.
Jo, ni tror inte med Per Ulriken än. Utan snarare hockeykillarna som jag säkert har investerat. Jag har nu investerat mycket mer tid än dem i golf. Men ja, det är kul. Jag följer det ju såklart slaviskt. Ja. Och Marcus och jag var... Det var helt otroligt.
Ja, det var det verkligen. Jag tror det går inte att inte komma in på det någon gång. Det är ju till och med så att Frida sitter fortfarande i grönt här.
Ja, jag har kört grön kavaj nu i... Det känns som att det är en månad man har gått in på den gröna kavaj. Men jag tyckte också att jag kände mig så brun när jag såg oss tre tillsammans. Men det är för att ni har suttit hela natten så ni är så bleka. Ni ser ut som att ni har krökat hela veckan. Ja, det gläder
mig. Sågning här inledningsvis. Ja. Vi ska ta in en gäst direkt i programmet och det är Hammarbys anfallare Ellen Wangerheim som gör sig redo för matchen, stor sådan ikväll mot Rosengård som kommer på besök. Hallå Ellen, hör du oss?
Yes, jag hör er.
Hur är läget med dig?
Men det är bra, tack. Du själva?
Mycket bra, tack. Mycket bra. Du, det har varit en härlig start på den här säsongen för Hammarby inte minst, men även för dig då, skytteliga ledning, landslagsdebut. Du får väl börja med att sammanfatta de här första veckorna.
Ja, men det har varit väldigt bra första veckor för inte minst mig själv men också för laget. Vi har ju haft en väldigt bra start i både cupen och i ligan och det känns som att mycket har fallit på plats mot senare tiden.
Du, vi kommer ju nu då från ett landslagsuppehåll som du sent blev inkallad till Nations League och då var inte bara inkallad utan också fick göra den efterlängtade debuten. Skulle du kunna ta oss igenom lite känslorna och vad det betyder för dig att äntligen få ta klivet in där i den blågula dressen?
Det betyder såklart jättemycket. Det var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Det kanske är klyschigt att säga, men man har verkligen längtat efter det och det är någonting som jag har haft som mål väldigt länge. Och inte minst, jag har haft lite knackigt på vägen, mycket skador och kanske inte haft den rakaste vägen. Så det var verkligen skönt att få lite kvitto på det hårda arbete man lägger ner och att äntligen få ta på sig den tröjan och faktiskt också spela i den.
Vad är det du känner har fungerat så bra nu då inledningsvis? Jag menar, 5 mål på 2 matcher, det är ju supersiffror givetvis.
Ja, men först och främst har jag ju fått en hel försäsong. Jag har varit skadad, tror jag, 3 försäsonger i rad. Så att jag har haft det tufft på den fronten. Jag har fått vara min egna position som jag gillar att spela mest på. Och sen så... Alltså jag kan inte komma undan heller att jag spelar i ett fantastiskt lag i Hammarby där vi har extremt duktiga fotbollsspelare. Och vi spelar väldigt bra med varandra. Vi har många som spelade tillsammans förra året så att vi har bra connections med varandra och spelar väldigt bra fotboll tillsammans.
Apropå det då, flika in en fråga angående just de spelare som har kommit in då, anfallsmässigt och den rutin som ni har fått in också i Nadia Nadim. Vad har hunnit få intryck av henne och vad hon bidrar med till laget?
Som du säger, en väldigt rutinerad spelare. Hon vet vad hon pratar om och verkligen en spelare man kan lära sig detaljer av. Och hon har ju några år på nacken och en väldigt också målinriktad spelare som vill väldigt mycket. Just är väldigt duktig på de här detaljerna i boxspelet. Och väldigt teknisk spelare också skulle jag säga. Så att, nu har vi bara spelat tillsammans en vecka eftersom att det var landslagsuppehåll. Men en duktig spelare som man kan ta väldigt mycket nytta av och lära sig saker om.
Och hålla sig nära om någonting skulle hända också. För hon är ju inte bara fotbollsspelare, hon är ju läkare. Hon kan ju operera dig där och då om det skulle behövas. Hon är liksom kirurg, det är ju smått otroligt. Jag tycker att det är en fantastisk historia hon har ändå, som flytt från Afghanistan till Danmark. En otrolig karriär, över 100 landskamper, men också just alltså utbildad liksom, läkare och kirurg. Samtidigt, det är fantastiskt. Men kul att se att hon kom in, för hon gjorde väl mål också i sin första match, va?
Ja, precis.
Ja, roligt.
Du, hur är det nu? Jag måste fråga, liksom, läget kring Hammarby. Känslan är utifrån att ni mår väldigt bra som klubb, både på dam- och på herrsidan. Jonas, det är ju lite jobbiga minnen här nu från helgen här. Som
jag tittar inte där, jag har full fokus på mat. Så att,
valde rätt. Ja. Nej, men hur är känslan inom klubben, liksom, om man får höra från insidan?
Men det är klart att det är en bra känsla. Jag kan ju mest prata utifrån damlaget då, eftersom att det är där jag hänger varje dag. Och det är en väldigt, väldigt bra känsla. Det känns som att, ja, men som jag sa lite, vi har bra connections med varandra. Det känns som att mycket sitter. Vi hade det kanske lite tufft i träningsmatcherna på starten av säsongen. Vi hade ju kanske lite kortare försäsongen andra lag. Jag tycker också att förra året kanske vi hade lite problem i sista tredjedelen med att skapa mycket farliga målchanser och framförallt göra mål på dem. Men det känns som att den biten sitter. Och, ja, men ju längre in i säsongen kommer så har vi också en starkare trupp. Nu har vi en hel trupp och väldigt få skadade, så att det börjar bli hög konkurrens och det är en väldigt bra träningsmiljö. Så att, ja, men det är väldigt bra i gruppen och jag kan ju tänka mig att det är samma sak på här sidan och att de är väldigt nöjda med sin start på säsongen.
Ja, men verkligen. Och nu är det alltså dags för en väldigt tuff match i kväll då. Du ska börja matchladda här inom kort, kan jag tänka mig. Rosengård då, som gjorde en alldeles utmärkt säsong i fjol. En förlust blev det bara och det kom just mot er i Hammarby. Hur går tankarna inför kvällen, Ellen?
Ja, men väldigt rolig match. Det är ju en, vad ska man säga, en tidig seriefinal, för det är bara vi som har tagit full pott hittills. Men det ska bli väldigt spännande. Jag hoppas att det kommer mycket folk och blir en bra fotbollsmatch. Rosengård har väl fortfarande en ganska tydlig spelsätt hur de vill spela. Sen har de ju bytt lite spelare och fått in lite nytt, men Rosengård är Rosengård och man vet hur de vill spela lite. Så att jag ser verkligen fram emot ikväll. Och, ja, men det känns lite som att vi kanske är i Rosengårds huvuden lite, eftersom att vi tog deras vi fick dem att förlora en match förra året och det var den enda de förlorade. Och, vi har ju lite revansch också, för förra året så var ju det vår första förlust på hemmaplan. Vi ska verkligen försöka göra allt vi kan för att ta med oss 3 poäng i kväll och mycket fans i ryggen, så att det blir kul.
Avslutningsvis, Ellen, alltså, vi ser ju bilder här på den alldeles utomordentliga inledningen på säsongen som vi var inne på tidigare, men nu är det tidigt in, ska sägas, det är jag fullt medveten om på säsongen, men hur ser du på din egen framtid? Jag menar, ta nya steg varje år, hur tänker du där?
Det är en fråga man får väldigt ofta, men jag trivs väldigt bra i Hammarby och jag känner att jag fortfarande utvecklas varje dag. Som jag sa, vi har väldigt bra träningar, vi har bra konkurrens och vi spelar även ute i Europa, så att det är en väldigt fin miljö att vara i Hammarby, och det är klart att jag någon gång vill utomlands och testa mina vingar och se vart jag kan komma och nå. Men just nu trivs jag jättebra i Hammarby och mitt fokus är här och nu.
Härligt att höra. Du, Ellen, jättetack för att du var med oss. Intressant att höra, kul att följa säsongen än så länge och stort lycka till ikväll.
Tack så jättemycket.
Ellen Wangerheim alltså, som är skytteligaledare i damallsvenskan, OBOS damallsvenskan just nu. Vi lämnar den serien, tabellen och ligan för att flytta till Premier League och spelas en hel del fotboll i helgen. Och tungt då kanske ur ett blågult perspektiv i Tottenham och för Lukas Bergvall. Tottenham har ju haft en tung säsong och vi hann inte ens... Jag kommenterade ju faktiskt den här matchen och man fick inte ens se själva inledningen på vad som egentligen hände, men reprisbilderna visade på att Lukas då mer eller mindre går bort bollen. Olyckligt givetvis.
Ja, det var det. Ursäkta. Han kom in i matchen, startade inte. Tottenham hade ju problem. De har haft problem länge. Här har vi bolltappet. Jag kan tycka också, ja, nej, det är klart att han inte ska tappa bollen. Samtidigt så har du en backlinje som är helt intakt. De är ganska centrala också, Ben Davis och Romero. De borde kunna lösa det bättre, tycker jag. Så är det lite så här, liksom, att ja, han ska göra bättre, Bergvall. Samtidigt så, det kan du kräva av honom. Men du kan inte kräva av en spelare som är 18 år, som gör sin första säsong, att du ska vara felfri. Problemet är ju miljön han spelar i. Tottenham är ju ett haveri för tillfället. I struktur, i ledarskap på planen. Det känns som att han med sina 18 år är ändå den som liksom styr och ställer och försöker liksom...
Ja, det kändes liksom inte, det är inte avgörande det han gör, men det känns ändå talande. De är i en negativ spiral liksom.
Så är det, verkligen. Och jag menar, jag kom till Malmö och släppte in 4 mål. De kunde släppa in 7-8 mål. Det säger någonting snarare om Postecoglous sätt att sätta upp sitt lag och strukturen i försvarsspelet. Och det är, vem är man nu? Nu är man på 15:e plats, tror jag. 16:e plats.
Ja, men precis. Det.
Jag läste någon statistik också. Senaste 20 Premier League-matcherna så har man en sån här 0,7 poäng i snitt per match. Det är ett snitt som du åker ur med råga om du har det över en hel säsong. Så att någonting, eller mycket, måste bli bättre i det laget.
Jo, men nu går ju säsongen mot sitt slut. Och jag menar, överleva gör man väl med absolut största sannolikhet. Men är det egentligen bara Europa League som gör att man... Jag tänker på Ange Postecoglou och Frida. Vad tänker du där kring hans framtid? Och att det på något sätt är det som håller dem ihop nu med tanke på att ligan går så uselt, rent ut sagt?
Ja, det är ju en bra fråga. Men, och det där tycker jag också är intressant just ur ditt perspektiv, Jonas. Jag tänkte precis fråga det. Alltså, när... Hur långt behöver man... Vi ser ju ofta de här kortsiktiga reaktionerna när det blir tränarbyte. Mm. Behöver man det eller behöver man en trygghet i ett sånt här läge? Eller för, alltså, hur skulle du velat ha det?
Ja, men jag tror inte att de kommer att byta en ny. Liksom. För det finns liksom ingen anledning att byta med en och en halv månad kvar av säsongen.
Men de är redan där i någon slags tanke, tror du? Eller?
Ja, det tror jag. Jag tror att han kommer att lämna oavsett. Det skulle vara om de vinner Europa League och kvala inför Champions League. Men det är lite som samma situation som när Ten Hag var i United förra gången. Alla fattar att det inte är på rätt väg. De har gått ifrån det som var liksom Postecoglous identitet från början med det offensiva höga pressen. Så de inte längre. Liksom. Det är mer att de är i någon limbo och identitetslösa. Så jag tror för Spurs det så... Det är nästan så här att det hade inte varit bra om de vinner Europa League, för att då kommer han vara kvar, då kommer man köra vidare på någonting som uppenbarligen inte funkar över tid. Så att, det är svårt att förhålla sig till som spelare, men jag tycker man ser på planen, det är ganska enkelt att identifiera när spelarna inte att de inte gillar honom, men att de inte längre tror på sättet de att de inte tror att de kan få framgång med honom.
Det är svårt liksom att se vad han ska kunna göra då. För det är en sak om det finns någon konflikt eller någon schism, men om det inte är där, utan som du säger, det finns inget, utan det bara inte...
Liksom. Jag tycker han är en tränare, liksom, en person som alltså, han fokuserar på mjuka värden hela tiden också. Vi måste pressa bättre, vi måste jobba mer för varandra. Men jag tror när man är i en situation som Tottenham är i, när väldigt lite funkar, då vill du snarare ha tydlighet och ett ramverk och en enkelhet i det du gör. Och det uppfattar inte jag honom som att vara den typen av människa eller tränare.
Men du tror inte det kan bara vara så här momentumsgrej då? Att det bara, de får lite medgång och då hittar de tillbaka till det?
Fast problemet är att de har inte haft momentum egentligen sedan förra hösten. Alltså hans första 2 månader i Spurs, då hade de ju momentum. Då gjorde de saker på rätt sätt. De spelade med den här extremt höga pressen och löste det bara med lite tur, men också för att alla hade en känsla av att ja, men, ni tränare, vi tror på det här. Sen dess egentligen så har det inte varit perioder man har känt att Spurs är på rätt väg eller att de får till det på ett bättre sätt än vad de fick den hösten. Så att det är mycket som... det är ju en spiral som är nedgående, tveklöst. Sen tror jag de håller... Sista bara, så inte blir långrande, men jag tror de håller kvar honom också lite, för att jag tror att Spurs och Daniel Levy verkligen tror att de kan vinna en cuptitel med honom, för att han har ju en höjd såklart i en prestation. Men jag menar, de är ute i FA-cupen, de åkte ut ganska tidigt i ligacupen.
Ja, det är ju Europa-lig
kvar. Då ska de till Frankfurt och vinna där. Det
är 1-1 efter den första omgången då, ny match på torsdag. Mm. I andra änden av tabellen så hittar vi Liverpool som trots kanske lite knackigare spel vinner då ändå. Och det gjorde man även i helgen, ett sent avgörande. Och det var två huvudpersoner kan man väl säga, huvudrollsinnehavare i form av Andy Robertson och Virgil van Dijk som inledde på det här sättet, knockad av sin egen spelare, och sen följdes det upp, då är vi 82 minuten. Jonas, du följde den här matchen på nära håll, va?
Ja, gör det. Det är två situationer. Ursäkta. Jag var uppe sen. Nej, men det är två situationer. Van Dijk överarbetar ju den första situationen när han sparkar Robertson i huvudet. Och här, Robertson ska inte in i Van Dijks yta.
Men han som blir, han är rejält irriterad på...
Det där gillar jag inte. Han är din kapten också. Men klart, det är lite adrenalin. Men det är Robertson som felar där. Och sen 3 minuter senare, Van Dijks nick...
Och då är vi kompisar igen. Ja. Då är allting bra, va?
Men det är lite kul. Jag fick ju den här upplösningen av matchen åter, alltså refererad till mig från baksätet. Jag hade sonen, stort Liverpool-fan, i baksätet, som verkligen också körde ett minutiöst referat av det hela. Men det är lite kul tycker jag att just de här två, när jag har intervjuat Van Dijk om... inför final, Champions League-finalen tror jag att det var, vad är det, 3 år sedan eller något sånt. Då gjorde vi en längre grej, han och jag, och så körde man ju några sådana snabba liksom, vem är roligast, vem skulle du ta till en öde och så vidare. Och Robbo är ju den som alla spelare, för gjorde den på alla, men gjorde längre med honom, skulle ta till en öde ö. Han är den som alla tycker är roligast. Han är den som alla skulle vilja vara gudfar till deras barn. Men framförallt, är jätteomtyckt, men framförallt Van Dijk var ju liksom, nej men han och jag på en öde ö, det skulle bli så bra. Vi skulle ha det så bra. Jag skulle skratta konstant på den där öde ön. Och till slut att han var så här, jag vill göra det. Jag vill att vi åker till en ö. Så det är lite kul att det är de två. Så det är nog inget som sitter kvar i alla fall, för att alla älskar Robbo.
Och lite så är det kanske också att, jag menar, har du den relationen som de verkar ha, då kan du ju vara lite... Alltså det är lite högre i tak på planen och kunna ha de här reaktionerna. Sen är det ju liksom spontana uttryck också från Robbo. Så där är liksom en känsla i sig själv också att han säkert har kommit fel. Liksom.
Ja, men verkligen.
Att det blir uttryck för det.
Men jäkla skönt för de båda när det reder sig som det
gör. Ja, det gjorde det verkligen. Och för Liverpool då, som tar ett nytt stormsteg. Det känns som att man säger det varje vecka nu att den här ligan mer eller mindre är klar. Vi tar väl och tittar på tabellen. Vi gissar lite på vart Tottenham låg, Jonas. Nu får vi det svart på vitt här. 15:e plats. Och ett Manchester United då på 14:e plats. Liverpool har alltså dubbelt så många poäng som Manchester United. Det är inte någonting man vill höra i de röda lägren i Manchester just nu.
Nej, alltså det skiljer alltså nästan 40 poäng med 6 matcher kvar. Det är helt otroligt. United var ju, jag brukar förhålla mig numera relativt så här, försöker balansera min kritik kring United, för att det är så många som tycker dåligt om United. Med all rätt liksom, men igår var det ett haveri liksom, andra halvlek. Och vi pratar igen om de här karaktärerna på planen och den typen av figur som kan styra upp saker och ting, organisera och leda laget. Och där är ju fortfarande ingen liksom, som kan göra det.
Vi satt ju här och folk som går förbi bara här i receptionen ropar ju liksom, såg du United igår, vilket haveri. Och det är ju det är som vi var inne på, man har sagt det länge. Men man blir ändå på något vis lika förvånad när man ser det.
Och det var pjågret. Jag minns ju när vi spelade ju West Brom då, sista matchen när Sir Alex var tränare 2013. Och efter det, så 12 år sedan liksom, efter det har det varit liksom ett, inte förfall, men det har inte varit någon säsong man har känt att resultatmässigt har det såklart inte varit alls där. Men inte ens heller att det här går åt rätt håll. Mourinho gjorde ganska bra resultat. Men där var ju en ständig kritik kring det negativa sättet att spela. Så att,
Nej, men jag håller helt med. Jag menar, de har kommit tvåa, vunnit Europa League. Men det är ändå, man har aldrig känt den här stabiliteten kring att de står på något gott. Liksom. Det har varit,
och rekryteringen länge har ju varit ett haveri också. Titta på Ten Hag's marquee signings med Anthony, med Höjlund. Menar, det är väldigt få träffar man har fått i
liksom, när det är Bruno liksom.
Ja, det är, det är det, såklart. Men det är det enda också.
Men, ja, förlåt.
Nej, men det är, vi hade pratat Bayern nyss. De har liksom bytt. Jag har en kompis som håller på Bayern och United och sa att det är liksom precis motsatta känslor. Ja. I att man, det finns ju en Jonas Karlsson har gjort en låt om Bayern. Har ni hört den?
Nej,
den är fantastisk. Alltså, sett till fotbollslåtar. Hör den? Ja. Ja. Grönvita ränder tror jag den heter. Men den handlar ju om liksom så här misären att vara ett Bayern-fan. Ja. Liksom korven trillar ur handen och de förlorar. Men just den här repliken, eller vad säger man, textraden i den. Aldrig segrar så stora som när man är van att förlora. Som har varit liksom Bayerns här, lite underdog-känsla.
Ja.
Och nu bara, vad händer nu? Nu finns
hur förhåller
inte
vi oss till detta,
hur förhåller liksom? Vi oss till nya Bayern? Ja. Och nu liksom vill man, om man då är lagd åt det hållet, lite det här bittra, eller liksom den typen av person, så då får man gå till United istället för att få den känslan och säga, fasen, vi vinner aldrig grejen. De har helt bytt.
Ja, men så är det verkligen. Det är ju, jag tror många Manchester United-supporter kan känna igen sig i det. Och det går ju att göra en längre diskussion av det också, hur lång tid det tar innan man slutar räkna United som en stor klubb på det sättet som man har gjort nu.
Ja, och har man gjort det kanske redan lite. Ja. Alltså inte en stor klubb, men om man pratar så här, var ska den här spelaren gå?
Precis.
Så tänker man, inte till United, vinner man.
Nej,
liksom.
Nej, men precis.
Jag tror, alltså, så, när jag spelade för 10 år sedan, det var, alltså, det var tveklöst när det gällde att attrahera spelare. Mm. Det var liksom, det var Real, det var Barcelona och det var United. Det var liksom de tre som stack ut. Ni är inte United.
Tänk mig, nej, men det är inte alls, så nära. Alltså. Nej.
Det är det inte. Det är helt flera klubbar i England liksom, som är om dem. Vad det gäller löner eller tränarfilosofi som jag tror är ännu viktigare för spelare idag när de väljer klubbar. Och sen såklart resultat. Mm.
Du var inne på värvningar, Jonas. André Onana tänker jag på direkt med tanke på vad som har hänt nu i veckan här då. Vi åkte på 4-1 torsk mot Newcastle igår, där vi redan konstaterat. Mm. I en match där han petades helt inför matchen då. Han var ju redan på tapeten inför Europa League-mötet då med Lyon när han... Ja, Matic, gamla United-spelaren som gick ut och sågade Onana mer eller mindre och hade ju två ganska grova tavlor i den matchen. Petas helt nu under ganska oklara förutsättningar också.
Ja, så det är citatet där från Amorim. Det, man måste du kanske veta en plats. Sen brukar ju i och för sig målvakter behandlas lite mer med bomullshandskar. Bindia som spelade igår då gjorde ju ingen glad i det. Gjorde också ett stort misstag till 4-1-målet till exempel. Så där har de problem och där har de ju skapat sig lite problem. Jag menar, det sker var ju kritiserad i stunder, men det var ändå i de flesta säsongerna en av Uniteds ändå mest konstanta performer. Liksom. Så att, ja, det är ju ytterligare ett problem. Mm. Och det var ju en spelare som Ten Hag tog in för att de skulle bygga spel bakifrån det holländska sättet. Men det har vi inte sett att han har lyckats göra. Jag tycker hans beslutsfattning, han är ju skicklig med fötterna, men hans beslutsfattning är för dålig i det.
Och sen öppnar han ju upp för att han ska vara med redan nu tills på torsdagen.
Och det öppnar ju massa frågor. Ja. Vad är grejen liksom? Mm. Är det någonting vi har missat? Alltså, är det något specifikt som vi inte vet om? Eller är det bara liksom en sån för att skaka om? I och med att han då, för de som inte tittar, säger att han behöver få ett break för att sen komma tillbaka. Mm. Men för vad då? För att han själv har något?
Bara en
eller liksom, ja precis. Ja. Eller är det en mark... Ja, vad är grejen?
Ja, och det är så här, gissa vad det är. Att han vill ta ut honom från skottlinjen. Mm. Samtidigt så kan det ju vara kontraproduktivt, tror jag.
Verkligen.
Det jag tänker med, det bygger nästan på att det ställer mer frågetecken.
100%.
Mer, så att, jag vet inte. Mm. Men ja, verkligen. Så här, Ruben Amorim både innan och efter matchen så berörde han det här ämnet. Och något mer irriterad än vad man brukar uppleva honom, trots ganska många usla resultat.
I can sense the disappointment and perhaps the anger within you at this moment in time. Once again, the criticism will come from outside, from pundits, from media people. Is the belief in your players that you can see that other people can't see, that the criticism will come, lack of running, lack of commitment in key moments? Do you understand that criticism?
I understand it. I don't care. Nothing is worse than lose games. So people can say whatever they want to say, and it's hard to I don't want to defend myself or anything like that, because if you look at our position in the table, says it all. So let's move on. It's really important Thursday, so I don't care what people say. Losing games is the hardest part by far from this job. So again, let's focus on Thursday.
We spoke about Andre Onana before the game. What's your sense now? Does he come back into the reckoning for Thursday?
Everybody. Again, it's a difficult season. So tomorrow we are going to prepare in the next game. He's not forgetting this game, but he's focused on the next one, because in this game, after the game, we cannot change nothing. So let's focus on the next one.
Ruben, one very final question. You've always been very open and honest with us about the task you faced here and the difficulties you've faced. But is that task a bigger task now, where you find yourselves and looking forward, and how big, in your opinion, is it to change the fortunes of this club?
We already talked about that. Let's focus on game by game. So if you think in all the picture, sometimes it's really hard to face all the problems at the same time. Our problem, our biggest problem, is the game on Thursday. Let's focus on that.
Ruben Amorim alltså efter mötet med Newcastle. Jag tänker att vi lämnar Premier League lite och bara studsar tillbaka kort, Jonas. Vi har knappt släppt det som hände. Jag vet att vi båda var uppe och tittade på golf här i natt. Och vi både bleka och vi pekats ut.
Jag ser titta på bilden. Alltså.
Jag ser helt orange ut jämfört med er.
Och rassliga röster har vi båda två nu. Får jobba upp det här lite. Mm. Men berätta lite, hur var det här? Vi kan inte lämna det här okommenterat.
Nej, det kan vi inte göra. Nej, det var ju, alltså, vi hade höga förväntningar som man alltid har på sista rundan i Masters. Ja. Jobbar med McIlroy då, som ju alla verkar gilla i golfvärlden. Och så Scheffler och DeChambeau som lirar där bakom. Och det överträffar ju förväntningarna. Mm. Meltdownet från McIlroy då på 13, när han ska bara chippa in det på green och göra par.
Då kändes det som att nu är det över. Det här går.
Ja, alltså det är sällan man ser en idrottsman eller idrottskvinna må så dåligt i realtid. Det var liksom... Det var ju ångesten som bara liksom var så påtaglig.
Ja, verkligen.
Och så missade han den här putten på 18:e för särspel.
Och, då...
och sen är det ju otroligt att han vinner första särspelsåret. Det är psyke.
Är det verkligen? Var du uppe och kollade någonting? Eller har du sett någonting?
Jag har sett efteråt, så jag var inte uppe och kollade.
Nej, men det var helt otroligt. De här dagarna är ju för många golffantaster det bästa på hela året. Och jag tror att... Inte ens om man skrev ett manus på förhand så hade det kunnat bli så bra.
Det är det som var
så
väldigt roligt.
Det var så här, Tiger Woods comeback då 2019 när han gick och vann. Den var ju också otrolig. Mm. Den var så oväntad. Men det här var ju någonstans något som hela golfaren ändå hade gått och väntat på. Att McIlroy skulle få vinna sin sista major då. Den enda major
som han inte har.
Men golf ger ju också så mycket tid för det här du beskriver. Alltså ångesten och liksom känslorna och... Det är, hur många andra sporter hinner du få med så mycket av det? Alltså i bilder eller bara liksom att det finns så mycket tid att fylla ut? Att man hinner se detaljerna i hans ångest. Det är ju...
Ja, men precis som du säger. Dels är det individuell idrott. Mm. Det gör ju att liksom, det blir mer fokus på individen, givetvis. Ja. Men också att det har så mycket tid mellan liksom, slagen, mellan aktionerna. Liksom. Ja,
känslan är att det typ är den tuffaste sporten rent mentalt, för du är så utelämnad, du är så ensam. Du har din caddy förvisso, men som du säger, man väntar dig, man ska gå mellan hål, du möter blickar, fans, allting, och hålla ihop det på det sättet som... Jag säger så här, gårdagen, eller natten rättare sagt, det är en sån, när jag tittar tillbaka om 20 år så kommer man komma ihåg exakt vart man var när man såg det.
Det är som konstanta straff.
Ja, exakt.
Du går fram till den där bollen varje gång. Liksom.
Ja, verkligen. En som var golfkommentator tillfälligt i alla fall, Niklas Holmgren, han brukar ju sitta med här i Tiki-Taka som programledare och skiftas ju av lite vecka för vecka. Och senast han var med här, Frida, det här vet ju du om, då outade han. Då gick han ju ut och det har han gjort i sociala medier med. Och halvt attackerat.
Han är en influencer på sociala medier.
Verkligen, TikTok-kungen. Halvt gick till angrepp mot vår kära Bojan Djordjic om att Bojan då skulle vara liksom sent till samling, till flygplan, till annat, till annat. Vilket då Bojan hävdade, det stämmer ju inte. Jo, det gör det visst, sa Niklas och så vidare. Men nu har vi svart på vitt vem det är egentligen då som inte riktigt har koll på saker och ting när man är ute på resande fot.
Det är som att resa med barn det här.
Faktiskt, det här är som resa med barn, som en Niklas Holmgren sa. Kan du inte komma? Så här ser du. Det här är Instagram versus reality.
Det Timme där. Jag tror den här apparaten tyckte jag.
Han är så här. Han kan säga vad han vill, men nu vi ser hur det
går. Ja, och grejen är här att bakgrunds storyn på det här också, att jag klipper fort som fasen där, för sen börjar han och ska köra sin influencer style och ska vara rolig, men det ska han inte få vara i det här klippet, för jag är kollegial mot Bojan.
Verkligen.
Det här var en comeback för Bojan som hade fått skit på precis samma grunder.
Just det.
Så där ska inte han få svara upp på det här, tycker jag.
Nej, verkligen, om han ser det här nu, Niklas, hemma, så det här är det som kommer visas liksom.
Exakt så, och just att jag kände att jag var lite mediator mellan dem här, eftersom de går på varann, men det ligger ju någonting i att våra experter för detta fotbollsspelare är ju generellt lite senare ute.
Är det så?
Ja, men vi har ju slackers element i oss. Vi är liksom så bortskämda i alla jobb.
Och också ni är resvana och vet att man behöver inte vara där. Ni blir inte nervösa direkt liksom.
Nej,
och det löser sig och ni kan köpa en ny flygbiljett om det skulle vara så. Så. Men så att och vissa är värre. Vissa kommer sent. Mm. Men Bojan kommer inte sent. Jag är ju svintidig, för det är jag. Liksom, jag har viktiga grejer. Jag ska köpa mackor. Jag har så här grejer som jag måste göra. Där var det, tycker jag också att det var viktigt att se att det är lätt att har man den högsta rösten och är kung på TikTok, så det är också lätt att göra sig rolig på andra språk. Då vill jag liksom vara kollegial.
Ja, det var bra att du gjorde den. Här kommer han ju inte köra ut på TikTok, Niklas. Nej. Men vem är smidigast att resa med då? Jonas, från andra hållet då?
Ja, men jag tycker de flesta, jag har inga problem. Så här, tar man red-eye-flyget eller fakiren, då kanske inte man vill ta den med Holmgren. Man är där 6 på morgonen och sätter det här. Var sitter du? Ja.
Och jag är så ledsen nu att jag inte... precis så. Jag hade faktiskt bilder på... Jag tog kort på Holmgren senaste resan. Där han, när jag tittade bak så såg jag honom. Så stod han där, eller satt där och liksom typ försökte kontakt. Nej, men det är precis så. Man vill ju... bara han säger... hej Frida, så får man ju tinnitus, så det är klart att
och sen som Frida säger, alla kommentatorer då, även Frida, tar ju lite den här omhändertagande positionen då, gentemot vi spelare. Jag ska säga att Bojan, han är ju undantaget då från fotbollsspelare, för han är ju verkligen väldigt strukturerad och väldigt punktlig. Jag är väl någonstans i mitten och Fredrik är väl i andra delen av spektrat liksom.
Ljungberg?
Ja.
Han är i andra delen aspekten. Han är extremt kollegial. Han är ju en lagspelare som ingen annan tar ju hand om folk liksom. Och han är också den som verkligen så här, om jag gör intervjuer så kan jag smsa så här, dra ni och säga nej, vi väntar. Och så då har det gått 1,5 timme. Och han har inga, alltså då, han väntar. Man åker inte utan honom. Men han kommer så sent. Ja. Han skulle aldrig, han ligger precis på gränsen och vet om det, och så blir det ofta sent. Och då
det är lite så här liksom, när han ska på en match i London, alltså man fattar knappt hur stor han är där. Det är lite den här historien att när Tom Hanks vaknade upp och skulle gå till McDonald's, glömde liksom att han var Tom Hanks, så jag plötsligt kom in på McDonald's, ja, folk känner igen mig, det är liksom det går liksom inte.
Nej, han kan,
så är det ju lite med Ljungman,
han går en meter som måste stanna.
Så att han behöver liksom ha det i liksom beräkning när han sätter upp sitt tidsschema, och det har han inte alltid.
Nej, jag fattar.
Verkligen.
En av alla då som inte nämnde hittills ressällskap då, Martin Åslund, uppmärksammades av helt andra anledningar ganska nyligen då, för det blev ju ändå en grej i det här med att han halvt i alla fall gick ut och sågade Anfield, kallade den överskattad. Jag behöver inte ens återberätta, vi lyssnar exakt på hur det lät.
Jag är ledsen att säga det, jag är också sympatisör av Liverpool, men jag tycker Anfield är en av de största bluffarna liksom, i så här arena historisk presentationen. Anfield är härligt och det är bra, men det är inte speciellt magiskt när det gäller tryck. Eller? Jag tycker verkligen inte det, och jag har sett...
Det här har vi planterat också.
Jag lever fortfarande kvar i den illusionen.
Nej, men jag har ju sett fotboll på 100 arenor i Europa liksom. Och jag skulle inte ens ta in Anfield topp 20 då när det gäller tryck. Alltså det är inte nära de här.
Fast jag skulle...
då tycker jag St. James Park ändå har någonting mer än vad Liverpool har.
Ja, det här var ju bara för några veckor sedan ju.
Det är bara därför jag är här idag. För att... ha en åsikt om varför han säger att det inte ens är med topp 20. Men också det är därför ni har tagit hit. Jag brukar aldrig få sitta med hela.
Nej,
hela
men...
vägen, vilket är nära. Men det är mitt mål, är att prata om just Anfield och varför han säger så.
Du har ju en helt egen punkt där. Det är helt rätt och riktigt. Och den här grejen, alltså det här han gick ut och sa, det fick ju en enorm spridning i sociala medier. Och Liverpool-fansen är väl ganska duktiga på att reagera på ett sånt här inlägg på. Men Frida, du får ta över här nu, för du motsätter ju dig lite det här ändå.
Ja, men det är ju nästan där jag måste börja. Och jag vill ju också få in Jonas på just den filmen, men om man ska prata då om mina bästa arenor, så vet jag dessvärre att Martin och jag är överens om topp 1, alltså min bästa arena är San Siro. Och det vet jag att han tycker också. Så det är lite synd. Men att han dissar Anfield på det sättet, det kan han ju glömma. Så San Siro får liksom 3 stjärnor av mig. Den har allt. Den har magin, mystiken. Den är som en borg ur en liksom Sagan om ringen. Dimman i Milano väller alltid över kanterna in. Den gungar på riktigt när man står där. Högst upp sitter en tant i ett hål i väggen och gör den här lilla kaffen som är det godaste du har druckit för en euro typ. Ja. Och mackorna är fantastiska. Men allt. Den har allt. Ja. Och jag tycker att den stämning jag upplevt på San Siro, det gör man sällan. Mm. Så den för mig är topp. Bernabeu hade jag, alltså jag var nära att inte ta med den, för jag tycker att det är trist, för hela det här, nu när den är omgjord med alla skärmarna och grejerna, alltså jag var på Krasnodars arena när Granen spelade där, och de skärmarna får Bernabeu skämmas liksom. Alltså den har LED runt hela, om du sitter där så kommer det upp grejer bakom dig liksom. Alltså, bakom din, hela är en jävla LED. Ja. Och sen har du ju gator utanför som är i grus, så att, liksom, för att där är, så att det är så absurd. De har liksom tagit in marmor från Rom, den är bananas. Oj. För att det är en ryss som liksom. Så att det, jag tycker inte att, ja visst, det är klart att den är cool, men jag tycker att den hade ju en grej innan, och det har de lyckats bevara, så därför kvalade den in. Bernabeu har en magi som inte beror på fansen. De är bortskämda och de är ofta turister och sådär också. Men det är ju något annat. För att det där jäkla laget, det är väl mer laget liksom. Alltså det de kan göra på Bernabeu, det har jag inte upplevt i något annat lag. Alltså att de kan vända precis allt. Och det lär vi få prata om sen. Men Anfield då. Okej, säg en arena, Jonas Olsson, där motståndarna går in och tar på This is Anfield-skylten for luck. Liksom. Alltså har gjort i alla tider. De största spelarna du kan nämna, om man framförallt tittar på för detta legendarer, för innan var ju den skylten lägre ner, då gick man ju ner i tunneln och sen upp, och då tog ju alla spelarna tog på den, motståndare liksom. Och visst, det är klart att det blir en annan publik nu och så vidare, men jag tycker att man har behållit en känsla, och när alla sjunger där och när de viktigaste matcherna, och när Klopp har gått fram och hetsat, alltså wow på Anfield. Så att, och att inte säga topp 3 kan man vara okej med, men inte säga topp 20. Det enda anledningen till att han säger så här, för att man inte kan beställa en cortado där liksom. För det kan man inte. Du får te och du får vara tyst. Ja. Men allt annat.
Hur är det att stå i spelagången då, Jonas?
Nej, men alltså, utifrån liksom spelarperspektiv, så det är klart att det är häftigt att spela på de stora arenorna. Olympiastaden i Berlin, The Cape i Rotterdam, Parc des Princes är otrolig liksom, ju. Wembley såklart. Men du landar ju ändå i att det är ju mer än bara vad det är liksom, såklart liksom, tegelstenar och så vidare. Och där är, alltså Anfield är unikt där tycker jag, i England i alla fall. För att de stora arenorna, Old Trafford och Emirates, ja, det är ju väldigt mycket fotbollsturism. Och det är det ju på Anfield också. Men de har någonstans lyckats behålla charmen av det gamla liksom, i arenan och på läktarna. Så att som spelare så, ja, det är otroligt. När du hör det, liksom, som säger, du ser den skylten och hör den, hör ju Never Walk Alone liksom, och går in, och den är ju stor numera också, det tar den 60 va. Så att det är få, om man säger några andra arenor i England, så St. James's är ju fint tycker jag. Sellers Park brukar jag nämna när kompisar frågar vilka matcher de ska, eller vilka arenor de ska besöka. Det är ju genuint på riktigt. Stamford Bridge ligger ju otroligt härligt i Chelsea. Går Kings Road och på pubbarna, och sen så helt plötsligt så är det på Stamford Bridge.
Men det stämmer väl ändå att de flesta spelare man frågar och säger vilken bortamatch ger mest liksom gåshud, så är det ju den.
I
England, ja.
Det skulle jag nog ändå säga. Eller att det är så. Och det är också någonting med Liverpool är som klubb, och som sagt You Never Walk Alone, så extremt förknippad med klubben och med inmarschen.
Det var det jag skulle säga. Det är en grej då om man liksom pratar om stämningen och liksom atmosfären på en arena och sådär, men det vi också då, eller jag frågade dig då Frida, och det vet jag att väldigt många är nyfikna på, det är ju hur det funkar när man kommer dit i arbetet, eller då om man skulle väga in saker som
runt omkring.
Exakt, allting från mat. Du nämnde ju mat lite.
Ja, mat i mitt enda. Men det är lite synd. Jag kan tycka att det är synd för att jag känner att man har blivit väldigt arbetsskadad. Så att jag dels inte håller på något lag längre liksom, och inte heller ser den sidan av det. För att man är dessvärre bortskämd med stämning på arenor. Och också lägger så mycket fokus på logistiken, mackorna, allt det där. Och där har vi också Bernabeu. Det är också så att du kan gå till vilket hotell som helst på 5 minuter efter matchen. Stört skönt. Liksom. Men där har vi Stamford Bridge kommit in på min... Liksom. Men säg du först.
Nej, jag ska bara säga att alltså, vi kan ju relatera där i ditt jobb. Jag som före detta spelare då, att man blir ju lite, hemma blir det fel ord, men lite bortskämd och lite blasé liksom. Men de gånger man ändå liksom, jag spelade fotboll professionellt 20 år liksom. De var ändå stunder i min karriär i slutet som jag kände, fan vad det här är helt jävla otroligt att gå in här. Och Anfield är ju en av de gånger, eller en av de ställen man känner så. Det kan jag tänka i ditt jobb också, att du ändå, du har varit överallt på alla arenor, men det är stunder ändå du känner...
Och där är nog mina topp tre. San Siro flera gånger så att jag har tänkt att jösses liksom. Camp Nou några gånger också, men det är det mest för att man har sett Messi göra 4 mål och tänkt att jag står här och pratar med honom nu liksom. Så det är mer så. Men sen tycker jag då Bernabeu i deras vändningar har jag fått dem gåshuden, och också då Anfield. När de knappt behöver börja låten så drar de ner ljudet och sen, för sen sjunger alla den själv ändå. Och men den har någonting.
Vi får flyga över i Åslund till en Europa-kväll på Anfield. Exakt.
Och ta med en termos med Cortado.
Ja, det får vi göra. Men ställa in för Diora för någon
italienare. Ja, precis. Nej, men sen det som just för i min arbetsskada och de som jag kanske både liksom själv uppskattar men också skulle rekommendera, som vi var lite inne på när folk frågar, vad ska man åka? Så tog jag ut en topp tre. Och det var så sjukt svårt, för jag tänkte så här, ja, man vet. Och sen när man börjar jämföra så är det jättesvårt. Men här är mina topp tre. Och Nuevo Los Cármenes kanske inte alla känner till lika väl, men det är alltså Granadas hemmarena. Och varför då? Dels har jag hus ganska nära, så det är jättepraktiskt för mig om jag skulle vara där. Det har jag några gånger liksom, när de Alexander Isak spelade, de mötte Granada och så var jag där en hel del. Men hur som helst, så där har du en arena där du beställer en öl innan och du får in de största tapas du kan tänka dig. Så, och när du får in notan sen när du har tagit 3 öl inför match och äter det riktigt mätt på gratis tapas, så tror du att de skämtar för det är så billigt. För Granada är ju en sån stad fortfarande. Liksom. Aha, okay. Icke-turistig, fantastisk stad. Ja. Jättefin stad i övrigt. Så att det är väldigt värt att åka. Moriskt, arabiskt inspirerad. Jättekulturell. Men du kan ju bada nere på kusten på morgonen och upp och åka skidor i Sierra Nevada på eftermiddagen och sen gå på match på kvällen. Och sen när man sitter där på matchen så ser du bergen med snön, ser ni vad? Alltså det är så fint. Och det har, otroligt, ska du åka och göra något så kan du göra allt där. Så därför tog jag med den. Vilka hade jag mer? Ja, men Real Sociedads arena. Lite, där är för mig personligen just det här att åker man dit så kan man äta världens bästa mat. För de har Michelin liksom, stjärnor på alla restauranger i hela, liksom, hela trakten ju. Du har havet så du kan ta ett dopp efter din löprunda på morgonen innan match eller efter match.
Det ser ut att ligga helt fantastiskt ju.
Det är väldigt, väldigt fint. Ja. Och så sen något som jag tycker är väldigt charmigt, som var typ anledningen till att jag ville lyfta den, det är att det är en gammal fiskestad. Det ligger vi liksom i en bukt. Och därför så har de som tradition att när laget gör mål så firar de upp en raket. Så att fiskarna ska veta att det är mål. Och jag tycker det är så charmigt. Ja, och det är ju fiskar. Det är inte som förr. Nej. För det var ju då det var, jag menar, nu kan de väl kolla på sina mobiler. Absolut. Ja. Men det är ändå jättefint att man ser de här båtarna där ute. Så kör de raketen när det blir mål för att de ska veta. Jag älskar sånt. Och det är samma gubbe som har gjort det i alla år som alltså trycker upp raketen. Fantastiskt.
Jag var på Baskin-Darbet där. Bilbao.
Den arenan är också
helt otrolig.
Den har en stämning som är än värre än det här. Och vilken hade jag med då? Sista?
Stamford Bridge.
Ja, just det. Och den, alltså, den har inte så mycket charm för mig, men den är så jäkla praktisk. Plötsligt är du där. Hotellet ligger i arenan. Så jag har stått och, i princip, alltså, jag måste nog säga att jag några gånger har borstat tänderna innan intervjun. Att jag har gått upp liksom mellan, typ. Alltså, och om inte annat så har jag gjort en intervju och 2 minuter senare så står jag borstar tänderna. Och det är så jädrans skönt. När man annars i London kan ha en och en halv timme till hotellet.
Ja. Det är roligt att säga det, för det var lite samma sak som spelare. Du gillar den för att den låg praktiskt. Gjorde du bra resultat när du mötte Chelsea borta, så behöver du sällan åka med spelarbussen hem, för du var ofta ledig dagen efter. Så du satt där innan matchen och tänkte, fan, ja, nu är kompisar här lite över. Match 3 på lördagen. Bra resultat nu, så kan jag liksom bara duscha och sen så ut från Stamford Bridge, en gata ner, så är man på puben.
Ja, ja, liksom. Ja, det är
mitt i. Och just att kunna stå där i, liksom, i arenan, i läktaren, i sitt hotellrum och titta ner och se när spelarna lämnar arenan. Så här, jag är klar före och hemma.
Ja, exakt, exakt. Det här är ju för det första kanontips också för alla. Jag menar, i Spanien där kanske inte alla har upplevt det. Jag blev sugen på en stor tapas och lite öl där kring de arenorna. Men det finns ju också andra änden då, Jonas. Och det är ju kul också för det första att höra från ditt perspektiv som har spelat på många av de här arenorna. Men framförallt då när jag pratar om andra änden, då menar jag vilka som kanske inte har levererat. Jag letade i arkivet 2011, så träffade vi då Jonas för en intervju kring detta. Och vilken arena han tyckte inte riktigt levde upp till förväntningarna.
Den som är synkast, jag vet inte, det är Wiggins. Wiggins arena är väl kanske in här idag. Den är kanske en av de få arenor som inte brukar vara full, så att omklädningsrummen är inte de bästa där. Det verkar inte vara någon jätteskäl för fotbollen på den arenan.
Sunkigaste arenan och Wiggen tills att du några år senare då skrev på där.
Svårt att leva som du lär.
Exakt. Framförallt vill man ju veta nu då med facit i hand, var det så illa?
Jag hade ju rätt i det att den är så jävla full, men det hade kanske mer att göra med vår prestation då. Sen är ju Wiggen, det är ju en rugby town. Aha, så det är ju rugby framförallt liksom. Men den är inte så charmig. Ligger ju om Sociedad så ena ligger fint liksom, så Wigan ligger liksom mitt inne liksom i den tunga brittiska industrin mellan Manchester och Liverpool.
Så, du får ta kort då bara. Du får också nämna då ett guldkorn som kanske inte så många fotbollsfantaster ute känner till eller tänker på eller har besökt.
Jag spelade i Holland ett par år innan jag gick till England. Och om du sätter i Holland och tittar på fotboll, det bör ni göra, men skippa Amsterdam Arena. Jag åkte till Rotterdam istället och går på The Cape. Mm. För Rotterdam och Feyenoord, det är ju arbetarnas lag, hamnarbetarnas lag.
Det är på riktigt.
Ja, det är på riktigt. Ja. Och den är stor också, tar 60 000 tror jag. Ja. Så att, det är bara tips.
Ja, kul.
Och
nej. Nej, det var inte
mer. Nej, men så här, i England, alltså sydkusten, som de kallar den för brittiska rivieran, då garvar man ju lite.
Brighton, Southampton, Portsmouth.
Men det är otroligt fint här nere, om man inte var på sydkusten. Och då, jag menar, Brighton och Bournemouth spelar ju rolig fotboll för tillfället. Det är kanske inte den själen som du hittar i andra fotbollsklubbar, men det är också ett guldkorn och lite enklare för biljetter. Det
var väldigt mycket brunare i den intervjun.
Lite mer hår.
men på tal om att vara ute då i uppdraget på arenor och annat, Frida, det har ju hänt en hel del, du har ju gjort mängder av jobb och mängder av intervjuer, och det är väl ändå så att ibland går det inte alltid som man har tänkt eller planerat.
Is this the kind of games that keeps you going?
Yeah, it does, absolutely.
Love it?
Yeah.
Thanks for talking to us. Thanks.
Sir Alex var också inne på inför den här matchen att styrkan de har, alltså, deras självförtroende.
Ja, jag tyckte att det kunde avslutas fint med att ta in i vårt badrum som det här är, i badrock. This is a bit of a bathroom that they've given me right at the end, and you fit right in with that.
Inför det här gänget liksom, på den här arenan.
Ja, det kan ju inte... Vad inte gillar det.
Det behövde du som har sprungit in.
Ja, så är det.
Ja, det här är helt underbart att titta på. Du pratar om att du borstar tänderna innan Stamford Bridge, och Demba Ba har så ut och precis gjort detsamma.
Demba badrock forever efter det. Jag har helt glömt bort den. Men det var ju en period där jag alltid... Det säger något alltså, om den prioritet vi har. Alltså, Sverige är väldigt små i de stora fotbollssammanhangen. Och vi kommer långt ner på priolistan på intervjuer. Och det har, tycker jag, varit en del av utmaningen att få de där intervjuerna ändå. Men många gånger har jag fått stå i just toaletten. Man gör om en toalett till en intervju.
Ja, det är så alltså.
Ja, där hade man bara hängt upp en liten backdrop vid toa. Alltså, du kunde verkligen sätta dig på toaletten.
Han bara råkade komma ut
därifrån. Han kom in bara och det var helt absurt. Varför gjorde han det? Det är jättekonstigt. Men ja, jag var ju också 12 år, så det var ju väldigt länge sedan mycket av det här. Men den var badrock, ja. Vilket var roligt att få den comebacken.
Ja, men är det några så här top of mind när du tänker tillbaka? För jag menar, det är ju en grej att man får göra de här arenaintervjuerna som man ofta ser dig göra. Men det är ju också massa jobb, reportageresor, och det är liksom prata med supportrar och så vidare. Det är mycket annat vid sidan av, mycket jobb i övrigt också som dyker upp.
Ja, men alltså, det blir ju alltid man... det som fastnar är ju antingen det som går fel eller det som berör. Och det måste ju ändå sägas att vi har pratat mycket nu om att jag sitter i någon form av karantän och inte får resa in i USA för att jag har varit i Iran 2018. Mm. Och det är ett problem när man jobbar med det jag gör, så behöver man åka till USA och göra saker. Men att åka till Iran liksom, eller åka till Ukraina. Jag var i Ukraina under pågående krig och sådana reportage som betyder någonting och där man känner att man gör skillnad, det är väl det som fastnar. Men sen är det ju de här grejerna liksom, när man efteråt tänkte så här, vad hände här? Eller vad blev det här? Liksom?
Vi har en sån.
Ja, det är klart ni har det.
Det är klart vi har det. Vad var det som hände här egentligen?
Ja. I came from Schalke. I'm born in Schalke. And this is a very nice city. And I have came the world.
So where are you from?
And the change from the ver to the peace.
The word to the peace. Och så att hans polare där. So where are you from?
Skulle ta.
Och det här, och också när sånt här ligger live och man bara, jag vet inte, jag ska ta mig ur det. Jag vet inte vad han säger. Jag vet inte. Och så känner man bara, ja, nu går vi vidare. Skit i det.
Nu kör vi bara.
From the word to the peace.
Ja, verkligen. En intressant sak då, med tanke på din bakgrund, Jonas, och det yrke som du har nu då, Frida. Det är ju ändå liksom förhållande till media och spelare och liksom hur allt funkar egentligen, och börja väl med dig då, Jonas, liksom vilka, när du tänker tillbaka på spelarkarriären och så här, förhållande till media och hur lätt, svårt, tungt, jobbigt var det, tyckte
vilka
du?
Vilka reportrar tyckte du var bäst?
Ja, exakt.
det var ju problematiskt, oftare mer problematiskt i landslaget, ska jag säga, än i klubblaget.
Varför?
För att det var ett större fokus, det kommer man inte från liksom, och för att du ofta upplevde att det var mer kritiskt. Och jag vet inte varför, det kan vara för att du själv brydde dig, inte brydde dig mer, men läste mer och tog till dig mer än vad du gjorde när du spelade i England eller Holland. Som Frida sa, lite skoj, lite allvar. Det var ju också där, du hade ju ett förtroende för vissa reportrar, vissa journalister. Ett förtroende var i botten när det gäller andra. Mm. Och då försökte du ju, men om man säger bojkotter och så här, så är det ju ofta. Jag tror inte att det är alltså när Zlatan bojkottar eller när du bojkottar ju för, tror jag då i alla fall, att du har liksom, du upplever att den journalisten eller den reportern inte återger på det sättet som, eller medvetet nästan har en agenda av att misstolka dig och felcitera dig.
Hur agerar du när du stöter på sådana personer då?
Jag har försökt undvika den rapporten.
Ja, igår där liksom.
Alltså, i England är det ju ganska styrt att du gör, så vill du inte vara kapten eller vicekapten som jag var, då måste du göra en del press. Men annars så mycket som förfrågningar du får, de får du ju själv bestämma om.
Ja, då är det bara styra av, exakt. Ja.
Landslaget är annorlunda, för då har du ju mixat zon i all oändlighet, även om Olof Lund brukar säga att de får lite tid, så kändes det som att där gjorde du press hela tiden. Liksom. Så det var svårare att undvika vissa delar av den. Då. Men du upplevde att förtroendet var i botten för vissa. Liksom. Mm. Sen så kanske det var också att, jag menar, du, när du är 20-25 och blir bedömd hela tiden, ja, du tar åt dig hårdare. Du tror kanske ibland felaktigt att de har en personlig agenda mot dig, vilket de sällan har, såklart. Mm. Men sen är det så också, men jag menar, det tycker jag man upplever, att det är alltid lättare, oavsett om du är journalist eller tycker eller vad det nu är. Liksom, det är lättare att vara destruktiv och kritisk i en bedömning, och det är väl ganska mycket problem med, ofta. Och sen den engelska skrivna pressen är ju,
är det något annat?
Ja, det, absolut. Så det måste man ju ge alla som har spelat i England, att den är ju extrem. Men sen kan jag tycka också att fotbollen gör ju sig en björntjänst genom att vara så svårtillgänglig. Alla andra sporter går ju åt andra hållet. Mm. Och titta liksom hockey eller vad som helst. Jag fattar att det är olika storlek på olika sporter. Men det är ändå, ju mer du bjuder in och bjuder till, ju svårare är det ju att vara liksom en vidrig journalist mot någon. Mm. Så är det. Det är ju ren psykologi. Ja, och det är det jag inte heller fattar. Liksom, att man inte, om ett landslag till exempel då, vill att det ska bli positiva rubriker, att folk ska titta, för det handlar ju någonstans om det. I alla fall för oss som gör tv så vill vi att folk ska vilja titta. Skriver du en tidning så är det ju, då är det något annat, och då ska du skapa rubriker kanske eller så, men då, att då isolera spelare eller liksom göra det svårt, då bygger man ju upp något. Det var ju som jag var inne på här tidigare, liksom om du gör något av någonting som inte är någonting, så kommer vi att tro att det finns någonting, och så blir det liksom en snöboll av ingenting. Och, det, och jag kan tycka att det hade varit så smart att bara fatta att vi kan styra det här bättre om vi öppnar upp mer. Och där är England dålig och landslagen kan vara dålig, för vissa länder är skitbra på det.
Jag håller med dig i det, liksom, att det handlar ju såklart om att sälja en produkt i slutändan. Liksom. Och där har jag ju spelat i sammanhang där under mina 7 år i landslaget, ja, det var Zlatan där alla de 7 åren, och han sålde ju i princip det själv genom bara vardag. När jag var i Premier League så, men det är också det är också en produkt som folk konsumerar, oavsett, tror jag, om man får se hur mycket man får se från insidan, för produkten är så jävla bra liksom. Så att, jag förstår ditt resonemang, men det faller kanske i de miljöerna jag har varit i.
Det faller på nu också är ju också att spelarna tycker att det är enklare att styra det via sina egna sociala medier eller klubbarna, för då kan de styra det. Och det tittar kidsen på liksom. Men någonstans så kan jag ändå tycka att det skulle kunna gå att ha ett mer friktionsfritt förhållande till det om man ser till hur andra sporter jobbar.
Jag tror det skiljer sig lite fotbollen kontra, vi satt och pratade om golf här innan, vi kan prata om F1 och Drive to Survive, att de verkligen visar insidan. Jag tror problematiken ligger att, det är kanske bara en teori, men att, alltså, folk generellt tycker ju, investerar mycket mer känslor i fotboll än vad man gör i, det är säkert de som gör det i golf också, eller Formel 1 såklart, men jag tror att spelarna blir lite defensiva, för du vet, när du säger någonting som bara uppfattas som lite kontroversiellt eller blir misstolkat på något sätt, att det blir ju en storm av tyckande och extremt mycket känslor då, har du sociala medier som är väldigt närvarande nu, så nås det av en liksom, kavalkad av känslor som du kanske känner att den behöver jag nödvändigtvis inte, det är inte mitt jobb att sälja det.
Och det är det lite också, för du är ju en del av en grupp, och Formel 1 till exempel, då, förarna, det är ju som att prata med, de är både ingenjörer och multimiljardärer och förare. Alltså de är ju allt i ett. Så de är ju väldigt duktiga på att prata för det första. Det är inte alla fotbollsspelare som är det, om man ska vara ärliga. Men också att de måste. Det är en individuell sport. Sen du pratar inte med deras någon i staven. Så
det är
en stor skillnad. Här kan du ju isolera spelare och få bort dem. Liksom.
Ja, jag tror du känner så här. Nu vill du bryta av.
Men, ja, jag var på väg.
Jag tror att att fotbollsspelare ofta känner också, så känner jag i alla fall, att när jag ska göra en intervju, vad har jag för uppsida egentligen av den här intervjun? Det är inte mitt uppdrag att sälja den här sporten liksom, eller sälja den här klubben. Och då blir det ju defensiv när du går in med den känslan av att okej, jag ska bara göra detta, och då blir det tråkigt, och då blir det intetsägande, och då blir det liksom, pratar du i klyschor och så vidare. Så att,
ja, men anledningen till att jag ville bryta in det lite var för att egentligen så tänkte jag bara att det var ett ganska passande tillfälle. Du jämför sporter, pratar om att liksom hur attraktivt man vill göra det fortfarande då från sidan som journalist också. Och det är sista gången vi pratar golf nu. Jag lovar Shane Lowry inför den sista och efter den tredje rundan, inför den sista avgörande rundan, så kom just det här med media och hur man ska hantera det då som spelare utifrån golfens perspektiv på tal. Jag tänkte vi ska prata lite efter att ha tittat på det, hur de olika sporterna skiljer sig åt.
We talk about Colin Morikawa a few weeks ago. I think we need time. I think I need a half an hour now to sit there and gather my thoughts. I can't be coming to talk to you guys straight away. It shouldn't be happening. I don't agree with it. Tennis players have to talk to the media, but they have half an hour before they have to do it. I feel like we should have the same thing. And that's how I feel. Like I'm probably going to say something stupid. I probably already have said something stupid because I'm pissed off right now. So I'm just going to leave. Okay.
No, thank you. Shane, thank you.
Alltså då måste jag ju säga att ett, så cred för att han förklarar. Men, och det är ju jättestor skillnad på att prata med någon direkt efter slutsignal på en fotbollsmatch också. direkt efter vilket sport som helst än att göra det en halvtimme senare eller att åka hem och träffa någon liksom i lugn och ro som, när man då har tackat ja till det själv om man vill. Så det är helt olika situationer. Men det är också de där reaktionerna vi vill ha. Alltså vi vill ju ha känslorna. Är du förbannad? Om man liksom inte vill vara där, om man är tråkig, då är det. Men allt det där blir ju bra tv. Om man är arg eller om man är glad. Eller om man, det, då känns, jag tycker att det är väldigt sällan någon kommer ihåg vad någon har sagt i någon av mina intervjuer. Men alla kommer ihåg när någon var arg eller glad. Liksom. Tänk vad glad den var. Tänk vad arg den var. Det är känslorna.
Ja, utifrån vårt perspektiv som journalister och inom media, då vill man ju gärna ha dem så tidigt som möjligt. De vill ha tid att reflektera och tänka. Jonas, hur känner du på det nu efter? Jag menar, du har ju då, från ena sidan så kanske man vill lugna ner sig. Och från andra sidan så kanske du nu då har en förståelse för varför man vill fånga upp
alltså
dem.
Jag har en sympati för Shane Lowry utifrån att jag var idrottsman också. Men samtidigt så som konsument så är det precis som Frida säger. Jag vill ju ha insidan. Jag vill ju se de här intervjuerna direkt efter när känslorna är där. När man pratar naket och ärligt liksom. Pratar vi golf full swing. Jag vill ju höra en intervju med Rory när han går mellan slagen och pratar om hur han tycker. Så att,
känner du
jag
själv
förstår,
att du
har
fått liksom, när du, var
problem,
du själv
problematik för mig
att lugna ner dig liksom,
eller? Alltså, det var så extremt stor skillnad när man kom till Allsvenskan från att ha varit i Premier League i 10 år, att där var det precis som Frida säger, att du behöver inte göra någon intervju för en halvtimme efter matchen. Du gick ut i mixar och ibland fanns det någon som ville prata med dig, ibland fanns det inte. Allsvenskan var ju före matchen, efter matchen direkt, vilket jag kan köpa. Och där pratar vi produkt igen. Ja, då kanske man måste alltså Allsvenskan måste man kanske sälja mer på det sättet. Det som var problematiskt där var ju när man skulle göra en intervju i halvtid. Det var faktiskt helt jävla skit. Nej, men för där blev det ju inte...
Men vad var det i? För det var ett test
i... Det var Allsvenskan.
Ja, men var det Allsvenskan? Var det inte i någon form av...
Gjorde du Allsvenskan?
Körde de inte också kuppen, efter kuppen, mål?
Jo, det var i kuppen, eller?
Ja, exakt. Att man skulle ha gjort mål som
Svenska springa. Kuppen, visst var det så? Det är att sätta på sig ett headset och berätta om sitt mål.
Alla där bakom står och väntar.
Och alla stod så här väntar. Det var ett
jätteroligt. Nej, men i halvtid, jag kan ju säga någonting, om jag gör en flashintervju direkt efter matchen, då kan jag tycka det är jobbigt utifrån att jag pratar lite för mycket känslor, så, men det kan jag leva med. Men ska du stå och vänta och göra en intervju i halvtid, då blir ju min prestation i matchen sämre. För jag hinner inte gå in i halvtid och prata ihop med min mittbackskompis eller lagkompisar.
Alltså, och det är du tvungen att göra också, eller?
Ja, du var ju tvungen att göra det. Annars var det böter och så vidare. Det tycker jag är...
Jag fattar det, verkligen. Men om
du tar dem liksom på din integritet som professionell.
Ja, och det ligger ju väldigt mycket i att om du ska fortsätta prestera sen, kan jag tycka. Alltså som med golfen eller vad som helst. Så ska du spela vidare sen och du behöver fokusera. Men om matchen är över, då kan jag ändå tycka... Och jag hade en sån nu här i veckan, så skulle jag få hans flick. Och han, det var inte många intervjuer han skulle göra. Alltså säg att han skulle göra 4 och jag var 4. Och så liksom började han diskutera med Uefa och bara, hur många ska jag göra egentligen? Och då inledde jag intervjun med att säga så här, du vet att det ingår, är man tränare för Barcelona, då får man fasen prata också efter en 4-0-seger. Liksom. Och då garvade vi och han sa, it's not your fault. Jag sa, nej, det är ju verkligen inte mitt fel. Men liksom, kom igen. Det finns ju också en bortskämdhet i det som blir lite fånig, för att de pengarna som tjänas och det liksom, att ställa sig och dra 3 klyschor om du behöver göra det, men att att tycka att det är mycket att göra 4 intervjuer efter, som tränare för Barcelona, då ska man inte vara tränare för Barcelona. Nu tog han det väldigt bra, han garva, men jag tog upp det 4 gånger under intervjun, för jag tycker det här ska fanns en det här ska fram. För det blir liksom störtlöjligt.
Men det perspektivet kan jag förstå och köpa totalt. Sen har du ju spelare som, om man tittar på United, alltså det är spelare som mår för jävla dåligt för att de har fått så extremt mycket kritik under år och sånt. Titta på Harry Maguire när det var som värst med honom. Han gjorde ändå väldigt bra, tycker jag, i intervjuer. Men då förstår man ju också att där är ett motstånd till det. Det kan jag köpa, det är mänskligt liksom.
Ja, och det är klart att vissa skyddas.
Även om perspektivet är så här, du tjänar mycket pengar. Ja, det gör det ju och det ingår liksom. Men du kan ändå förstå var han kommer från, det tycker jag.
Men han har ju där också en chans att liksom dämpa. Om han går dit och säger, och han känner och säger att han mår för jävligt och det här, det är fruktansvärt liksom, och jag, då kommer ju man inte rasar lika mycket mot honom. Det är ju ett fönster tycker jag också som de missar många gånger.
Jo,
men sen är det ju, alltså, det är ju vissa har ju lätt för det och tycker inte att det är ett problem, och det är klart att de får göra det ofta och det är väl absolut helt okej.
Men nu är det också så, Frida, att många av dem som du har intervjuat genom åren, Jonas en av dem, både jobbar du med, står bredvid, jobbar för andra
typ
bolag.
Alla.
Ja, men exakt. De, nu, det är ju liksom mer och mer att några av de största, bästa spelarna de senare, i modern tid jobbar ju nu med det vi håller på med.
Vilket är toppen, för det är väl också de som kan säga, som vet, de som har varit med liksom. Och det har jag tycker, om man då jämför med hockeyn till exempel, så har vi haft liksom världens bästa sitter som experter, och det är väl otroligt, för det är de man vill höra. Så det är ju skitroligt att fler vill göra det. Men det är kul, eller det säger väl en del om att jag kanske snart borde börja tänka på refrängen, för att jag står där med de här som jag intervjuade bredvid mig, och det är även de största där också som knegar på. Det är inte bara så att Thierry Henry och de sitter i studion, utan de står också i intervjuerna nu bredvid mig liksom. Så att, och så många av dem som man själv har fått en känga eller som har varit liksom, och nu står de där, så får man själv säga, titta, ser du hur jag har haft det?
You can't beat them, join. If you can't beat them, join. Men jag tror också, så här, sen tror jag också att du mognar som spelare när du kommer ur och får lite distans och du inser liksom att ja, men de journalister som du kände hade en agenda mot dig själv. Det är liksom bara... Det var hjärnspöken egentligen som du har byggt upp och som,
ja, det finns
som har kommit
också,
utifrån liksom, att din prestige har blivit liksom.
Men det måste jag också säga, det där är en, man får väldigt många råd när man börjar som journalist och när man börjar som ung tjej, definitivt. Och något av det som jag känner mig mest nöjd med för egen, alltså helt för egen del, för sen är det folk som tycker att jag är jättedålig eller bra liksom, det är kvittar, men för själv att känna att man inte har försökt vara någon annan än den man är. Och att det här med hårda frågor, tuffa frågor, det är det värsta jag vet. Jag har sagt det många gånger, men för att jag tycker att det är störtlöjligt. För om jag står med dig direkt efter en match, det enda sättet att få dig att faktiskt säga någonting och säga någonting som jag vill att du ska säga, det är genom att absolut inte ställa de hårda frågorna. Nej. För då kommer du att tvärstoppa. Så att, och det gäller generellt. Liksom. Ibland kan man ju tycka så här, att journalister är fjäskiga eller att man är för snälla. Nej, nej, det är en strategi för att få folk att bli avväpnade, glömma bort, prata, för det är inte intressant vad jag har att säga. Jag vill ju att du som spelare ska säga någonting. Och då tycker jag att det där med att ha en liksom agenda eller försöka få rubriken eller försöka vara hård, det går fett bort i alla lägen nästan.
Väldigt intressant att lyssna på er båda med tanke på lite olika bakgrund då, vad gäller media och så vidare. Men vi ska närma oss Champions League, för det är ju nämligen så att det är returmöten, och innan vi kastar oss in i matcherna så har vi ett klipp till, Frida. Luis Enrique, du har ju på något sätt en speciell relation. Mycket som har hänt genom åren. Men det jag tänkte lyfta fram nu, det var mötet PSG mot Liverpool. Och vi börjar med att kolla på intervjun först, så får vi se vart det här tar vägen.
Luis Enrique, one of those nights where one would argue that football isn't always fair.
Football, eh? What an amazing sport. Okay, I think... what I feel is very proud of my players, very proud of the team, very proud of the supporters, and I think they deserve. So the result has to be different, but positive way, even if we lose the match.
Et je pense qu'on va réussir à faire début de le prochain match.
Han säger att det var verkligen inte en rättvis match det här. De förtjänar att vinna matchen och de tycker de är bättre under absolut hela matchen. Och det enda man kan göra är att glömma det och tänka på att man ska göra det lika bra och lite bättre i nästa match och hoppas ha marginalerna på sin sida då istället.
Ja, det här ser ut som vilka intervjuer som helst, Frida. Men det finns ju en väldigt speciell bakgrund till detta. Och allt stavas egentligen en dålig räkmacka.
Ja, det är egentligen för tidigt för mig att prata om det här. För det är fortfarande så känsligt. För att jag tänker på vad som hade kunnat hänt istället. Men den här matchen... då sitter jag under andra halvlek och man måste gå ner ganska tidigt och ställa sig. Jag tänker så här, fast fryser liksom. Jag känner mig lite så här. Men då har man sovit lite och... och så precis innan intervjuerna så bara, jag kommer att spy, jag kommer att kräkas. Och när de börjar komma med, jag gjorde ganska många intervjuer där också, när de börjar komma med spelarna liksom mot mig, jag har ett rum då fick jag liksom springa runt hörnet, hittade ett rum med en sopkorg, alltså något mattrisrum liksom. Kräks i soporna, springer dit, intervjuar, springer tillbaka och kräks. Så när Lucien Rike kom, då torkade jag, alltså jag torkade spyor. Och det måste ju ha luktat och det måste ha synts. Men i efterhand, och sen liksom, jag gjorde de intervjuer jag skulle göra, sen bara gick jag och gick till hotellet genom Paris gator, skitlångt, för jag kunde, och bara spydde. Och det var en macka med majo och räkor som jag tänkte så här, men jag är inte så känslig, jag brukar aldrig bli liksom matförgiftad, aldrig hänt tror jag. Nej. Så att jag tänkte
mardröm,
tänkte jag. För jag gillar mackor. Men, men då efterhand när man börjar tänka så här, för det var ju knappt jag tog mig till Sverige dagen efter. Jag låg liksom i taxin och flyget och var så himla tagen efter det där. Men tanken när man börjar så här, tänk om jag hade spytt på Lucien Rike. För när man blir matförgiftad så spyr man ju rakt ut. Alltså det är inte så här lite grann.
Nej. Exakt.
Det blir en kaskad. Så jag hade ju kunnat vara som hon i den här lek...
Ja, just det.
Ordleksprogrammet.
Precis.
Spytt rakt ut på Lucien Rike. Det hade lätt kunnat bli så. Och det är sjukt ändå att det inte var så. Att det kunde göra typ 5-6 intervjuer och spy mellan varje, men inte på dem.
Lyckas hålla ihop det här, helt otroligt. Ja, inget man ser när man sitter hemifrån. Ja, det är alltså Champions League-matcher som väntar. Ja, exakt. Och du ska ju ut igen nu då, utan magsjuka den här gången.
Ja, det
blir först då, eller du ska inte dit, men vi börjar där i alla fall, i Birmingham. Aston Villa fortsatt kvar då, även om man har ett tufft utgångsläge mot PSG, Jonas.
Alltså PSG ser väl mer och mer tycker jag som den stora favoriten tillsammans med Barcelona då. Jag kommenterar matchen. PSG var alltså otroliga, måste jag säga. De blev liksom, de hade väl 70% boll, men blev aldrig passiva, blev aldrig omständiga. De är lite som Man City med fart liksom. Man City var som bäst, men det
och inte nervösa trots att de släppte in första målet heller, utan de bara fortsätter ju.
Ja, kvitterar ju tidigt därefter liksom. Och sen 2-1. Och sen satt man här 3-1 målet på övertid ju.
Som kan bli väldigt avgörande.
Ja, det är så ända i förutsättningarna.
Och det är uttjatat, men utan de här stjärnorna, man hade inte trott det här om man backade tillbaka spannet alltså.
Verkligen.
Och sen, men de har liksom, alltså just den spetsen de ändå har liksom, utan de här riktiga sjöar på andra, men Dembélé, Doué som var otrolig, Bacolà fick börja på bänken och Kvaratskhelia som var bäst på plan. Och sen kryddar de ju det, men de har ju de här ändå centrallinjer som är Vitinha där på mittfältet till exempel. Martinez var ju avstängd i premiären. Saknades inte nämnt liksom, men med honom tillbaka, 3-1 i ryggen. Så mycket till om Villa ska vända det.
Ja, verkligen. Det här är alltså resultaten på förhand då. Bayern München, Inter fördel då, 2-1 efter den första. Arsenal 3-0 mot Real Madrid. Vi kommer komma in på den. Barcelona 4-0 mot Dortmund. Och känslan är väl att det mer eller mindre avgjort här sedan PSG, Aston Villa då. Men Frida, du ska till Madrid.
Jajamän.
Och en av favoritarenorna då igen. Du var inne på det tidigare att det finns alla möjligheter, alla förutsättningar för att göra en vändning. Det har hänt innan och de där kvällarna mot Real Madrid, det är något speciellt.
Det är det som är grejen. Alltså, jag tror att 3-0 är mycket och Arsenal kommer kunna vara himla kompakta där. Men om det är något lag som vet att de kan göra det, verkligen vet, inte tror, utan de vet att de kan göra det. De vet att de kan göra det i minut 89 liksom, eller 98. Så kan de vända på exakt var som helst. De har det i hela sin ryggmärg. Och framförallt också att motståndarna vet det. Jag tror att den psykologin... och så gick snacket verkligen efter matchen. Alltså, realspelarna var så här... Ja, det var ingen som var arg på det sättet, utan bara så här, wow, oj, vad hände liksom? Och all cred till Arsenal. Men de vet det också. Snacket i Barcelona dagen efter, när de ville visa att det är vi som är laget i Spanien nu, men de vet det också. Alltså alla vet det, och just det här som kom tillbaka hela tiden är att nu bara laddar man för en remontada deluxe, och kan några göra det så är det ju dem.
Ja, det här har rullats några gånger, men man blir liksom aldrig riktigt trött på att se det heller.
Nej, det blir man verkligen inte. Alltså det är två brutala frisparkar från Declan Rice. Den andra är ju estetiskt nyare kanske, men den här är nästan otroligt. Det är ingen målvakt som redan... Titta så långt ut han startar. Han startar 2 meter utanför målet, runt muren. Och den här är ju... Det ska man nästan inte prata om. Den är helt otrolig. Det är... Målvaktens hörn då, som jag också vill prata om. Men den är så bra slagen och så hårt slagen. att den också är i princip uttagbar. Och Courtois är en av världens bästa linjemålvakter. Ja, han står inte fel, det är ingen dålig position, men han är inte ens nära att ta.
Och det ska man ju också påminna folk om, att det hade kunnat blivit 5-0 eller mer om inte Courtois hade också storspelat stundvis. Så att det var inte bara de där målen, det var faktiskt inte. Men det är också en sån, apropå då intervjuer, minnesvärd intervju.
Jag tänkte precis säga det, för du sa innan att det var arg eller ilsken, att det är de man kommer ihåg. Men det där, den intervjun du gjorde med Declan Rice, den kommer man också komma ihåg.
Ja, för att det blir så mycket, det blir så här, där och då liksom. Och han håller på med sin telefon, med sin son och han kan inte, och allt blir så himla spontant. Hade han kommit en timme senare?
Precis.
Då hade det inte varit samma sak. Då hade han hunnit samla vad han ska säga och liksom...
Nej, men jag håller helt med. Sportsligt då, Jonas, vad ger du Real för chanser i det här? Och framförallt, hur länge typ då, om man ska säga, måste Arsenal hålla ut innan man kan liksom börja räkna hem det här?
Nej, men jag tror det är som Frida säger, att en match på Bernabeu... liksom, ja, det är klart att det blir jobbigare för Arsenal om Real gör ett tidigt mål, men den matchen kommer att leva långt in, oavsett om det står 0-0. Arsenal saknar Gabriel. Han saknas inte jättemycket i första mötet, men de ställdes aldrig riktigt på prov försvarsmässigt. Sen är det också det här, ja, vilken approach ska du ha från Arsenals sida?
Det är intressant. Vad tror du då? Ja.
Alltså, de pressar ju relativt högt. Mycket högre än man förväntar sig i första mötet. Det funkar ju bra. Det neutraliserade ju också Vinicius och Rodrigo och Mbappé på ett bra sätt. Kan man göra, det är en helt annan sak att göra det på Bernabeu, givetvis. Det är en helt annan sak att göra det två matcher för år utan Gabriel, som är den viktigaste, tycker jag, i det höga pressspelet med sin snabbhet, sin explosivitet, sin duellstyrka. Det känns öppet och det känns att...
Det är sjukt att göra det.
Ja, men det säger ju någonting om Real Madrid.
Ja.
Och det faktum då att Arsenal, de har inte varit på den nivån på väldigt, väldigt länge. 2006 pratade de om, precis när de slog Real Madrid i semifinalen. Men sen dess har de inte varit där. Så att det är också den erfarenheten, eller bristen på erfarenhet som kan bli jobbigt.
Men man undrar ju också om den psykologin kommer att spela in, att de inte har slagits av Real Madrid, som alla andra som har varit med om det flera gånger. Verkligen. Även om det inte är du själv, så vet att ditt lag har förlorat mot Real Madrid 1000 gånger. Det här är ett lag som de inte har slagit Real Madrid, liksom spelar det in. Det är jättemycket intressanta faktorer, men så många gånger som jag har stått i den där spelartunneln och inte sett vad som har hänt, bara hört, för att det händer liksom på de sista sekunderna. Men jag har ju liksom känslan av att det kan väl ändå inte hända igen. Men det är väl just då det också kan.
Jag tror du säger som det. Det är en bra poäng där, om det skulle lägga dem, alltså hade de mött Real Madrid och speciellt om det. Jag tror ju så här. Jag tror ju erfarenhet är det viktiga. Oavsett om du har förlorat eller vunnit mot motståndare, så tror jag erfarenhet kommer alltid göra att du är tryggare i nästa gång du möter dem. Så det tror jag är en grej som där är ett frågetecken kring då.
Det känns ju nästan sjukt att man ställer frågan med ett utgångsläge som är 3-0 till ett lag. Men nu får ni säga lite här då. Vilket lag går vidare? Real eller Arsenal?
Alltså jag tror Arsenal, för att jag har sett det för många gånger, så jag tänker just att det inte kan hända igen.
Ja. Jonas?
Jag tror Arsenal också. Jag tror 3-0... Vi pratar om ett scenario som kan hända, eller kan vända det, men det rimliga är att de inte gör det, så att Arsenal är förutsättet, helt klart.
Gött. Hörrni, supertrevlig timme drygt med er båda. Det är så att tiki-taka över för den här gången. Vi är tillbaka på torsdag, notera det. Det är ju påskfirande och liknande. Och sen, Frida, är vi fortfarande lika bleka, eller vi har fått lite färg här nyligen nu kanske?
Nej, ni är fortfarande lika bleka. Och jag kommer vara i Madrid då, så jag kommer ännu brunare. Så då får ni ju
och jobba i kampa, exakt, tills att du är med nästa gång. Tack för att ni var med. Tack alla tittare, lyssnare som har checkat in till detta. Vi är tillbaka på torsdag alltså. Ha det bra tills dess.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.